Som ett barn kommer jag till dig, far. Vilken härlig sång att börja en predikan till. Och ett sätt att komma till sin far, det är ju att komma inför Bibelns ord. Guds tilltal till oss. Denna bok, Bibeln, som är så unik. Som vänder sig till hela mänskligheten, inte bara oss som sitter här. Utan till hela mänskligheten som vill berätta om vem Gud är. Som vill visa oss vägen till att lära känna honom. Och faktiskt också att lära känna oss själva. Vi kan läsa Bibeln när som helst, men vi kan också studera den. Idag blir det nästan ett litet bibelstudie. Och när man studerar Bibeln, då behöver man ju ta reda på lite vad det är för bok man läser. Vi ska läsa ifrån Psaltaren. Det är en poetisk skriven bok. Det finns poesi i den. Men det finns ju också historiska böcker. Det finns profetiska böcker. Och det finns ju brev i Nya testamentet. Det är rätt bra att veta. För att vi ska förstå författaren så bra som möjligt. Det finns en anledning till att man har skrivit lite olika former. Det är bra att veta. Sen kan man läsa noga, det ska vi göra idag. Gå in i detaljerna lite grann. Titta på orden, vad står de för egentligen? Och så kan man ju jämföra med andra texter. Och skulle man idag ha jämfört när vi ska läsa psalm 23 senare, då kunde man ju ha läst Johannes 10. Där Jesus tar upp om att han är vår herde. Han är den gode herden, det säger han ju där. Så det är ju direkt kopplat till Jesus egentligen, psalm 23. Men jag säger inte så mycket kanske om det idag sen. Men det är ju bra att veta och ha med sig. Och sen kan man till sist då liksom tänka, vad betyder detta för mig? Vad innebär det här för mig? Vad innebär det för mitt liv och för min vardag? Inte bara mitt liv här i kyrkan utan sen när jag går iväg. Överallt där jag finns någonstans. Så den linjen ska vi gå på idag. Lite mer studera. Se om det funkar. Wow, snyggt. Saltaren, ordet saltaren. Det betyder sånger till stränginstrument. Man kan ju sjunga till andra, men just saltaren betyder det. Det är verkligen en bön och en lovsångsbok, saltaren. Väl värd att hitta för oss som är bibelläsare. För den har så många olika nyanser i sig. Och man kan få tröst och stöd och man kan gnälla och klaga. Man kan göra allt möjligt när man läser i saltaren. För den har alla de här delarna. Det finns olika typer av psalmer. Lovsångssalmer, tillbedjansalmer, klagosalmer, bättringssalmer, tacksägelsesalmer. Den är skriven av många olika personer. Saltaren, Mose, Koras söner, Asaf, Salomo, Heman, Etan och så David. Och David, han har ju skrivit de flesta. Minst 73 av de 150 salmerna som finns i saltaren. Men nu ska vi läsa psalm 23. Och innan vi gör det, vilket också är bra när man är hemma, så kan man be en bön. Det gör vi nu. Herre, tack för ditt ord till oss. Det står ju att ordet är levande. Och nu ber vi dig, helige ande, att du när vi nu sitter här och lyssnar till ditt ord ska göra det levande. Att något får ta tag i oss och påverka oss. Stärka oss, kanske trösta oss. Och framförallt leda oss. Gör ordet verksamt idag. Amen. Bibeltexten kommer inte upp på väggen utan nu ber jag er att lyssna. Det kommer upp mer sen på väggen. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Det är 3000 år gamla ord, skrivna av David. Och David vet vi att han var son till Isai, som var från Betlehem. Och att han var, själv var en herde. Han visste precis vad det var att vara herde. Vi kanske ska lära oss lite nu då, idag, om vad det är att vara herde. I saltaren, nu ska jag nog klicka här. Det är ju jag som sköter detta. I saltaren så finns det olika former av poesi. Det finns parallellism, kiasm. Har ni hört om det någon gång? Så förklara lite senare. Alfabetisk bokstavsföljd. Det finns också ibland tillfällen då författaren vill få fram en känsla mer än fakta. Parallellism. Har jag det där? Ja, den finns i psalm 23, redan i första versen. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Man använder den formen för att andra delen så lägger man till något. I andra delen av den här versen så lägger man till något som sägs i den första, men som kompletterar den första, förstärker. Herren är min herde. Om inte vi hade fattat det så är det mig ska inget fattas. När Herren är min herde. Det är parallellism. Sen finns det något som heter kiasm. Och det blir lite mer komplicerat, men om jag säger så här. Det innebär att temat i det... Lyssna nu va? Nu måste ni vara med. Temat i det första stycket hör ihop med temat i det sista stycket. Och sen temat i det andra stycket hör ihop med temat i det näst sista stycket. Och så vidare. Och så dras det ihop. Det blir ju från två håll, va? Och så i mitten kommer själva poängen. Eller det viktigaste i budskapet. Det kommer mitt i vers, eller i beskrivningen. Det är att skriva en kiasm. Och David, han har valt att skriva en kiasm. Det har han gjort väldigt medvetet. De kunde såna här grejer. Och vi ska se vad vi kan ha för glädje av att veta att det är skrivet just på det sättet. Det här med alfabetisk bokstavsföljd, så är det ju i psalm 119 som handlar om Guds ord. Då följer man hebreiska alfabetet och så går man i en ordning där. Och när man skriver på det sättet så förstärker det ett intryck av helhet. Det omfattar hela alfabetet. Klagovisorna är skrivna så också. Men det är också en grej till. Det är att då det är lättare att lära sig utantill. När man har en bokstavsföljd. Och sen detta med sist här, om det här runt omkring. Ibland vill författaren få fram en känsla. I psalm 124 och 7, jag kommer inte läsa den nu, men i psalm 124, men i vers 7, det är en pilgrimspsalm och David skriver om den. Och där berättar han hur beroende de har varit av Herren. Hur beroende de har varit av Herren. Och hur han har befriat dem ur stor nöd. Och så står det så här då i vers 7. Vår själ kom undan som fågeln ur jägarens snara. Snaran brast och vi kom undan. Där vill David, han vill inte berätta om en fågel eller om jägare eller om snare, inte om fakta, utan han vill skapa en känsla i den som läser. En känsla om, hade vi inte haft Herren, då hade det varit som fågeln som fastnar i jägarens garn. Eller snarare. Så det är lite olika former. Det kan man tänka på när man läser i Saltaren. Nu ska vi gå in i detaljerna. Här är strukturen då. I Saltaren. En kiasm. Den börjar med Herren som hede i vers 1a. Och sen hakar det på i slutet av salmen i vers 6b. Herren som herde och längtan av att alltid få bo i Herrens hus på slutet. Sen kommer vi till B-delen. Inget ska fattas mig, som hör ihop med B lite längre ner. Godhet och nåd ska följa mig. Inget ska fattas mig. Godhet och nåd ska följa mig. C. Ängar, det betyder egentligen betesmarker, men mat, vila och vatten. Här finns mat, vila och vatten för ett får. Men sen hänger det ihop med ett bord, dukat, festmåltid för en gäst. Sen kommer vi till det som handlar om ledning, styrka och rätta vägar för ett får. Det, ledningen är käpp och staven i hedens hand. Och så kommer vi till E där som ligger då mitt i, eller hur? Det är det som David vill lyfta fram och förmedla. För du är med mig. Det är centrum av alltihop. Det finns två huvudscener. Den är den första delen fram till det första D:et och sen ifrån det andra D:et till A igen. Det är de här huvudscenerna i den här salmen. Det börjar med att Gud har rollen av en herde för sina får. Det är ju så bekvämt för David att beskriva det, för han vet precis vad det är. Men här i den här salmen så ser han sig själv som ett får. Och det ska vi också göra. Det är det perspektivet vi ska ha. Vi är får i den här bilden. Mig ska inget fattas. Det är den första scenen. Den andra scenen, den avslutas med att Gud står som värd för en festmåltid. Tillbaka till Guds hus. Och den här festmåltiden, den är någonting som är på något sätt mitt i livet, men också för all framtid, in i evigheten. Nu har ni bakgrunden. Det här jobbet som ni har gjort nu här, det har väl tagit mig en 7-8 timmar kanske att göra. Så det tar ju lite tid om man vill sätta sig in. Men det är helt underbart. Det är helt underbart att göra det. Nu ska vi vandra genom texten. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Herren, den högste, han är den gode herden. Det är viktigt att förstå att han är god. Han matar, han leder, han beskyddar mig, skriver David. Jag ska inte lida någon brist, det är fullt av tillit. Det är Herren är min herde. Viktigt. Man kan också betona Herren är min herde. Och det säger något liknande. Men det är viktigt med att det är min herde. Jag lyssnar inte till någon annan herde. Och så kommer vi till nästa vers. Han låter mig vila. Eller nästa del är det ju. Han låter mig vila på gröna ängar. Nu ska ni vara får. Är ni med? Ni är får nu. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. David, han visste att man måste leda fåren till lugna, friska källor. För att det som är strömmande vatten eller störtfloder, det är livsfarligt för ett får. Och de fattar inte det, men det är det. Heden leder dem. Och det här ordet leder, det ser ni ju inte i den meningen där ovanför. Men det ordet, det är nahal på hebreiska. Och det är ett varsamt ord. Därför står det att Herren för. Inte Herren leder, utan Herren för. Han för mig till vatten där jag finner ro. Fåren låter sig föras av herden. Vi fortsätter. Men ta in detta som ett får. Glöm inte det. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Hur många har inte läst psalm 23 genom 3000 år? Och fått enorm styrka för många skeden i livet. Det är jättemånga. Och jag vet många som jag möter som när man kanske ligger för döden. Eller man berättar om någon som har dött, så säger man psalm 23 har betytt så mycket. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Nu ska ni vara med oss där. Han ger liv åt min själ. Vad kan det betyda egentligen? I gamla 1970 års översättning står det vederkvicker. Den som är lite äldre och kan det gamla språket, så gillar man vederkvicker. Men han ger liv åt min själ. Och det betyder, det är ett ord i hebreiskan som heter tjuv. Och det betyder att förnya, att återställa, att föra tillbaka. Jag tyckte väldigt mycket om detta, och det är en ton i den här salmen. Att föra tillbaka. Han ger liv, han för tillbaka till källan. Som om vi kanske går fel hela tiden, eller som om att vi ska tillbaka till det som var tänkt redan i Edens lustgård. En nära, god relation med Herren. Han för min själ tillbaka till på rätta vägar, skulle man kunna säga. För att hans namn ska bli ärat. Det är sån Herren är. Och hela min själ är ju hela min varelse. Allt i mig. Hela mitt liv. Varje möte med varje människa jag har. Varje situation jag befinner mig i. Herren vill leda. Han ger liv åt min själ. Hur går det för er? Blir ni trötta? Jag vet inte hur många, jag vågar inte titta på hur många minuter som går. Det gör jag inte. Utan vi bara pausar lite. Jo, men detta leder. Han leder mig på rätta vägar. Det ordet leder. Det är i hebreiskan. Gå före mig. Att han guidar mig. Heden driver inte fåren bakifrån. Utan går framför och leder med sin röst. Och fortfarande, nu vet jag att det är några som har varit i Jerusalem rätt nyligen. Men fortfarande så kommer det beduiner med olika fårjorda, kommer från olika håll, och så möts de vid Jerusalems dalgångar. Och så träffas de där, jag tänker, kanske dricker de kaffe eller någonting. Pratar lite med varandra, och jordarna går där och betar. Men sen när de ska ge sig av, så går herdarna åt olika håll och så säger de någonting. Och fåren, hela den här stora skocken, delas upp efter vilken herdes röst de lyssnar till. Det blir ju så tydligt vilken röst lyssnar jag till. Vilken röst lyssnar vi på? Att lyssna på Herrens röst, säger ju David i den här psalmen, leder på rätta vägar. Även, nej, det var för snabbt väl. Nej, jo, det är rätt. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont. Det är ju stora ord av David, men David hade mycket erfarenhet av svåra tider. Dödsskuggans dal, det är som den mörkaste ravin, kunde man översätta det till. Och frukta inget ont är att inte vara rädd. Så man kunna säga så här: även i den mörkaste ravin kommer jag inte att vara rädd för något. Och så kommer då den frågan. Ja, ni är nog före mig där, eller? En del som går före kanske. Men där är allting. Varför? Nu kommer vi till centrum av psalm 23. Varför är han så trygg? Varför är David så trygg? Det är för den meningen där. För du är med mig. För du är med mig. Ingen annan vill jag ska styra mig, utan bara du. Jag tror jag skrev där, och oavsett, kan ni läsa det lilla? Även oavsett hur jag har det, vilka omständigheter mitt liv är, så är det bara du, Herre, som jag vill ska leda mitt liv. Ja, vi är nog inte genom hälften ännu. Jo, det tror jag, men jag vet inte riktigt. Mm. Den här psalmen 23, den är full med tillit. Man märker att David andas så mycket tillit till sin Herre och till sin Gud och till sin herde. Den fördjupas i och med den här meningen: du, för du är med mig. Tidigare har han pratat om han med herden. Nu ändras det. Nu kommer ni ihåg, vi var i scen 1 först. Nu kommer vi i mitten, så kommer vi in i scen 2. Och då ändras det till att bli så mycket mer personligt. Det blir du. Du, den högste, du är med mig. Och det tycker jag är så fantastiskt. Och jag tänker att det är någonting som Gud vill bjuda in oss alla här till idag. En personlig närhet till Herren. Det ser ut som, om ni har lagt märke till det kanske någon gång, att det här med att vara i dödsskuggans dal verkar ha gjort David att han kom närmare Gud. Svårigheterna kan göra att vi kommer nära Gud. Ibland flyr vi ju bara svårigheter, men svårigheter kan också smärta. Kan också fördjupa vår relation med Gud. Det är som om Gud drar oss närmare. Kanske finns du någon här i den mörka ravinen. Men det finns ingenting som är häftigare och större än att lära känna Gud personligen. Man kan kunna mycket om Herren. Men att lära känna honom personligen, det finns inget som slår det. Och det vill ju, det tror jag Gud idag vill bjuda in oss alla till. Och att vi ska söka det, att lära känna honom personligen. Få möten med honom. Din käpp och stav, de tröstar mig. Käppen var som en klubba. Den slog heden, vilddjuren med, eller om det kom något som hotade så kunde han slå med käppen. Staven var för att leda med. Och en liten detalj, den var också att dra in ett får som har gått lite åt fel håll. Så kunde heden använda staven för att dra fåret närmare sig. Kanske behöver någon här att den där lilla kroken kommer och får dras närmare Gud igen. Bo berättade igår att han har varit med om detta i verkligheten. Om det var Inges, inte din Inger utan den andra Inger, Axel, var det morfar? Ja, han hade en käpp och ibland så använde han den, tog den om nacken och så drog han barn närmare sig. Jag tror att det var bra, visst var det det? Ja, 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 men där har vi en bild, så kunde det vara med fåren. Du dukar. Är vi där? Nej. Kan jag backa? Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Nu är vi i andra delen. Och nu är vi en gäst. En inbjuden gäst. Inte ett får längre. Utan en inbjuden gäst till en personlig relation. Du dukar för mig ett bord. Herren dukar till fest. Mitt i livets svårigheter. Men det är också för all framtid. Han dukar till fest. Han smörjer ditt huvud med olja. Det är ju lite svårt att förstå. Men nu har jag tagit reda på en del där i alla fall. Det gjorde man för. Eller på den här tiden. För att visa gästfrihet. Och för att gästen skulle känna sig välkommen och kunna koppla av. Då smorde man huvudet med olja. Och sen tänker jag kanske att det var att man kunde få lukta lite gott. Det var väl också trevligt. Man smordes med olja. Och fåraherden smorde också fåren ibland. Han smorde huvudet på fåren. Och det var för att läka sår. Ja, när jag förberedde det här så snurrade det ju mycket i mitt huvud, om man säger så. Och så skulle jag skriva ut en grej och så gick jag ut och Anita, vi var i köket och Anita var i köket och jag har suttit där och gruffat lite kanske och tänkt och haft mig. Och så gick jag ut och jag gick ut, det visste ju inte Anita, jag gick ut för att fixa med skrivaren och det krånglade lite. Och så kom jag ut till köket igen och så sa jag, åh vad jobbigt, det behövs en huvudrengöring. Anita bara, vad är det nu liksom med honom? Har liksom tankarna slåts runt? Behöver han en huvudrengöring? Jag tänkte på det här med fåren som får... Nej, det var ju bara skriva en som behövde huvudrengöring. Men det, så kanske det kan behövas ibland. Sista versen. Ja... Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Ja, det första ordet där, det är ja, verkligen så är det så här, betyder det lilla ordet. Ja, men så här är det verkligen. Godhet och nåd ska följa mig. Och det där lilla ordet följa i den här meningen, godhet och nåd ska följa mig, eller halva mening, kan översättas med, lyssna här då, förfölja. Det, alltså för mig blev det bara så. Det kan översättas med godhet och nåd ska förfölja mig. Och förfölja är ett ord, det ordet är ett ord som man normalt använder för jakt i skogen. Att man förföljer, eller om man vill komma i fatt någon eller så, att jaga, rusa i fatt någon. Det används normalt för det. Men här så är det inte fienden som har tagit upp jakten på oss. Det här är underbart. Jag hoppas ni hör det. Det är inte fienden som tar upp jakten på oss, utan det är bara den gode herdens godhet och nåd som inte vill släppa något får ur sikte. Och så sista delen i den här versen. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Där står det, och jag ska åter få bo, i gamla översättningen. Och det ger, för det finns en känsla i texten, i grundtexten kring detta, att det handlar om att återvända. Det handlar egentligen inte om att bo i templet, det gjorde man inte. Ja, leviterna, men inte annat, man borde inte, utan att låta sig föras tillbaka av Herren till hans hus, nära honom, gång på gång. Man skulle kunna ta den sista meningen så här, och jag ska åter få bo, gång på gång återvända till Herrens hus och känna mig hemma där. Och en dag ska det vara så för alltid. Amen. Vi ber. Herre, tack för att du är en god herde. Och vi ber för varandra att vi ska växa i tillit till dig som den gode herden, oavsett omständigheter. Tack för att vi kan också i trygghet, när vi vänder oss till dig, få ta emot det som är centrum av hela den här psalmen. För du är med mig. Att vi kan gå härifrån med känslan av kraften i de orden. För du är med mig. Kanske att vi kan få säga det själva. Herre, omslut oss. Styr oss. Ingen annan, vi ber att du ska styra oss. Lär oss vilken väg vi ska gå. Tack för att du är god. Och tack för att vi får njuta av dina ord till oss. Gör dem levande i våra hjärtan.